gör dig redo att bli rotad. Tack lovsångsbandet. Vi har ett underbart lovsångsband, eller hur? Hur många var här igår kväll? De flesta utav er var här igår kväll. Vilken fantastisk öppning, eller hur? Helt otroligt. Videoklippet, bandet som kommer ut, alltså, helt fantastiskt. Jag pratade med Nea efteråt, bara, helt otroligt hur allt bara flöt ihop. För oftast är det ju någonting som går snett med tekniken någonstans, liksom. Någon mikrofon som inte funkar, eller någon högtalare som inte går igång. Och man har förberett sig massor för den stunden, och sen är det något som går lite halvsnett. Men allt gick helt perfekt igår. Fantastiskt. Vi har ett underbart team här på Uprising. Vi är så glada att vi får vara med den här helgen. Det är en ära för oss att ta del av detta. Benjamin och hela ert team är helt fantastiskt. Vi ärar er. Ni har en underbar församling. Det som ni har berättat för oss om hur ni bygger allt på relationer och gemenskap. Och hur det som händer i människors hjärtan är viktigare än det som händer på utsidan. Det är fantastiskt det arbete som förs här. Och jag tror att det som kommer att hända den här helgen kommer att ta det ännu djupare. För Gud är mer intresserad av ditt hjärta än din utsida. Han är mer intresserad av hur du mår på insidan än hur det går på utsidan. För vet du att utsidan följer alltid insidan. Det som händer här inne kommer förr eller senare ut i dina handlingar. Gud börjar alltid sitt arbete i det innersta. Han börjar i hjärtat och sen förs det ut i ditt liv. De 10 budorden, när vi tittar på det gamla testamentet och vi tittar på lagen, så kan vi tänka så här att kristen tro handlar om ett visst antal regler. Om jag följer de här reglerna, ja då är jag kristen. Men det är inte kristenhet, det är inte vad Jesus kom för att göra. Kristendom handlar inte om regler, varken det är 10 eller 100 eller hur många du kan komma att tänka på. Det handlar om Jesus Kristus som dog och uppstod för din och min skull. Han bar din synd och din skuld. Och när du sätter din tro på honom så förändrar han ditt hjärta. Och när han förändrar ditt hjärta så börjar ditt liv att förvandlas. Och du som har varit kristen ett litet tag har kanske redan märkt att innan du var kristen så fanns det saker och ting som du tyckte om. Synd var en del av ditt liv. Du gillade att synda. Men efter att du blev kristen så förändrades något på insidan. Och nu hatar du vad du älskade tidigare. Är det någon som har erfarit det här? Är det någon som har varit med om detta? Gud förändrar ditt hjärta. Och vet du att ibland är det en process. Ibland tar Gud oss steg för steg i den här processen. Men det börjar på insidan, inte på utsidan. Och när det börjar på insidan så blir det äkta. När det börjar på insidan så handlar det om Guds nåd och hans kärlek. Inte om vad vi måste göra eller vad vi inte får göra. När det börjar på insidan så är det äkta, det lever och det är från Gud. De 2 bibelställena som EC17 bygger på, Clear Ground, är Jesaja kapitel 54 och så Efesierbrevet kapitel 3. Och vi ska ta den här morgonen i Efesierbrevet kapitel 3. Vi ska titta på några verser där. Men jag vill börja i Jesaja kapitel 54 och läsa vers 2 med er idag. Jesaja kapitel 54 och vers 2. Det står så här: utvidga platsen för din boning, spänn ut tältdukarna som du bor inunder och spar inte. Förläng dina tältlinor och gör dina tältpluggar starka. En annan översättning säger: slå ner tältpluggarna. Det handlar om att sprida ut området, gå djupare och gå bredare. Gud vill gå djupare i ditt liv så att han kan gå längre med dig. Det Gud gör, han vill han göra på djupet. Och desto djupare han får vidröra ditt hjärta, desto mer kan han använda dig i världen. Ju mer han får utrymme i ditt hjärta, desto mer kommer han att få utrymme i dina gärningar och i det du gör. Slå ner tältpluggarna. Den engelska message-översättningen säger så här: clear lots of ground for your tents. Make your tents large. Spread out. Think big. Jag gillar det. Think big. Clear lots of ground. EC17 temat clear ground. Clear lots of ground. Think big. Det börjar på insidan innan det syns på utsidan. Efesierbrevet kapitel 3. Vända dit så läser vi det här också innan vi går in i predikan. Efesierbrevet kapitel 3 från vers 14. Efesierbrevet, Paulus skriver från fängelse. Det är ett av de 4 breven han skriver medan han är fängslad. Paulus satt i fängelse många gånger. Och han skriver så här: därför böjer jag mina knän för fadern, han från vilken allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Och att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan. Och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Ni ska då tillsammans med alla det heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Så ska ni bli helt uppfyllda. Han ber inför Gud och han ber en bön. Och han beskriver i den här bönen en process som han vill att de kristna i Efesos ska få erfara. Som han vill att alla kristna runt omkring hela världen ska få ha en erfarenhet utav. Och han säger att när ni går igenom den här processen så kommer ni att komma fram till: så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Vem vill bli uppfylld av Guds fullhet? Är det någon här inne som vill vara full av Gud? Som vill ha mer av Gud i ditt liv? Vet du att innan du kan bli helt uppfylld så behöver vi nå högre höjden med Gud. Vem vill nå högre höjden? Vem vill gå längre med Gud än du har kommit hittills? Amen. Vem vill växa sig stark i tron? Vet du att innan du kan växa dig stark så då måste du bli djupare rotad. Vem vill bli djupare rotad i Gud? Amen, det är nästan alla utav oss. Jag tror att även du som inte lyfter din hand, det är bara för att du är för slapp och för trött just nu. Så om du märkte någon runt omkring dig som inte lyfter sin hand, tryck in fingret i örat. Det är dags att vakna till liv. Det är dags att ta emot det Gud vill ge oss den här morgonen. Jag bad Benjamin tidigare. Och jag frågade honom innan helgen här, förra veckan tror jag det var, om ni har några krukväxter i kyrkan. Han sa: jo, vi har två stycken såna här äkta krukväxter. En som är större och en som är mindre. Jag sa: det är perfekt. De vill jag ha. För vi ska prata om att bli djupt rotad den här morgonen. Den här morgonen är temat djupt rotad i Gud. Vet du att dina rötter bestämmer hur stor du kommer att bli. Dina rötter, hur djupt de går i tron i Gud, kommer att bestämma hur mycket frukt du kommer att se i ditt liv. Rötterna spelar roll. Vänd dig om till din vän. Jag vet att det är morgon, jag vet att ni är trötta. Men vänd dig om, jag kommer inte göra det här många gånger den här morgonen. Men vänd dig om och säg: dina rötter spelar roll. Dina rötter spelar roll. Jag vet inte om ni har det här talesättet. Jag vet att vi har olika talesätt i Sverige. Och jag är uppvuxen i Sverige med Sverigesvenskan. Jag vet att det är lite olika talesätt. Jag kommer ihåg första gången när jag var i Finland och hörde någon säga: släng den i roskis. Så tänkte jag: vart ville du att jag ska slänga det? Jag har massor med skräp. Men sen började jag tänka: men roskis, men jag känner ju det. Men det är från finska roskis. Ja, men jag slänger den i skräpet. Jag slänger den i soporna. Absolut. Jag vet inte om ni har det här talesättet. Att det spelar roll. Om någonting spelar någon roll. Har ni det här tanken? Ja, det spelar ingen roll. Hur går det? Jag vet inte, det spelar ingen roll. Men vet du att dina rötter spelar en roll? Dina rötter spelar en stor roll i ditt liv. Det som händer på insidan betyder mycket mer än det som händer på utsidan. Och när bra saker händer på insidan, när Gud får ta dig djupare i tron, så kommer det att synas på utsidan. Dina rötter spelar roll. Vet du att de gjorde en studie? Science News. Jag läste det här i en tidning. Science Daily. Att de hade gjort en studie med växter, olika slags växter, för att olika växter beter sig lite olika. Men de hade kommit fram till att om man tar en växt och lägger den i en kruka, så växer den till en viss höjd och den är direkt jämförbar med hur stor krukan är. Men om man tar samma växt och dubblar storleken på krukan och låter rötterna växa sig djupare och få mer område, varje gång du fördubblar krukan, så märkte de att ungefär on average, i medeltal 43% mer tillväxt. Varje gång du dubblade rötterna så växte plantan 43% mer. Varje gång du dubblar utrymmet i ditt hjärta, varje gång du säger Gud, ta mer utrymme i mitt hjärta, Gud, gör ett djupare, gör någonting mer i mitt liv, så kommer det att synas på utsidan. Du vet att många kristna försöker ändra på utsidan först. Många kristna jobbar på sitt tal, jag vill inte säga det där längre. Många kristna jobbar på sina tankar, jag vill inte tänka så längre. Många jobbar med sina gärningar, jag vill inte göra det där igen och igen och igen och igen. Men när du börjar från utsidan så kommer du att fängsla dig själv. Och du kan sätta massor med olika gränser till att hur du ska how you will behave. Hur du ska anpassa dig, hur du kommer att göra, hur du kommer att säga, hur du kommer att leva. Och det kan bli väldigt, väldigt jobbigt. För du kommer att märka att oavsett hur mycket jag sätter gränser för mig själv, så märker jag att jag ändå tänker som jag gör, jag ändå säger som jag gör, jag ändå gör som jag gör. Svaret är inte från utsidan in, utan från insidan ut. Och bönen vi ska be istället, jo, men det är jättebra att sätta gränser för sig själv, absolut. Vissa av er ska inte dricka någon alkohol, aldrig, för det kan bli en beroende i ditt liv. Så sätt en gräns, absolut, det är viktigt med gränser, jätteviktigt med gränser. Men viktigare än gränserna på utsidan är vad som händer i hjärtat på insidan. För när rötterna i ditt liv får gå djupare i Gud, så kommer det att märkas också på utsidan. Det märks i hur du talar, det märks i hur du beter dig, det märks i vad du gör och vad du tänker. Dina rötter spelar roll. Så gå djupare i Gud. Gör dig beredd den här helgen att gå djupare med Gud. För det andra, ett annat exempel, är det här att om du har en växt och den är en liten kruka, så beter sig olika växter olika. Vissa växter, när rötterna har tagit så mycket plats som de kan i krukan, så slutar växten att växa. Och faktiskt börjar en annan process där torka börjar komma in i växten, och till slut kan den till och med dö för att rötterna inte får mer utrymme. Antingen slutar den växa och den förblir kort, eller så torkar den ut. Men det finns andra slags växter där istället för att sluta växa, så har rötterna så stor kraft och sån längtan att gå djupare att de börjar bryta och ta sönder krukan som fängslar dem. Och det här är en bild för dig. Det här är en bild för dig som går igenom något jobbigt i ditt liv. Om du går igenom någonting där du känner att det är som att du slår emot en vägg hela tiden. Det är som att du vill växa med Gud, men varje gång så kommer en ny vägg och en ny vägg och en ny vägg. Vet du vad? Gud på din insidan är mycket starkare än någon växt som någon som har vuxit. Han som är i dig är större än den som är i världen. Och när han fortsätter att växa på ditt insidan, när han fortsätter att gå djupare i ditt liv, och när du fortsätter att ge mer utrymme för honom, så kommer du att se genombrott. Så kommer du att se hur väggen, hur muren bryts ner. Och du kommer att fortsätta växa. Kan du säga amen? För det tredje, vet du vad djävulen vill göra? Han vill inte bara förstöra din utsida. Han vet att det finns sätt att komma åt din utsida från insidan. Jag tog med mig en bild på en bonsai-träd. Vet du, är det någon som någonsin har sett sånt här? Miniatyrträd. Ni har sett såna här, va? I Japan särskilt så är det här jättepopulärt. Folk liksom lägger massor med tid på att göra sina egna bonsai-träd. Vet du hur de gör det? Jag har skrivit upp det här. Bonsai-träd görs inte genom att klippa på utsidan, utan bonsai-träd skapas genom att klippa rötterna. Man tar ett träd som om det fick växa naturligt skulle kunna växa sig jättestort och jättestarkt. Men man väljer månad efter månad att klippa rötterna, att klippa rötterna, att klippa rötterna. Och man ser till att rötterna inte får tillräckligt med utrymme. Och då växer sig trädet och det ser ut så som det ska, men det är i miniatyrformat. Och vet du att djävulen, han är ute efter att förstöra rötterna. Han är ute efter dina tankar, han är ute efter ditt hjärta. Och han vet att om han kommer åt dig på insidan, så kan det se bra ut på utsidan, men det blir aldrig så stort och så mäktigt som Gud ville att det skulle bli. Därför spelar rötterna jättestor roll. Vad är du rotad i? Vad är du rotad i? Jag vill fråga dig idag den här morgonen. Vad är du rotad i? Och lite kort ska vi gå igenom tre saker som du kan bli rotad i. Vad är du rotad i den här morgonen? Nummer ett, jag tror att du kan vara rotad i dig själv. Men innan vi går dit så vill jag läsa Ordspråksboken, för det ger oss en bakgrund till det här. Ordspråksboken kapitel 23 vers 7. Det står så här. Ordspråksboken 23 och den sjunde versen. Han handlar efter sina själviska beräkningar. Det står om en människa, du och jag, att vi handlar efter våra själviska beräkningar. Men om du har en fotnot, om du har folkbibeln, så har du en fotnot. Om du har en folkbibeln med fotnoter, så ser du att en annan översättning av precis samma vers, den kan översättas också så här: som han tänker i sin själ, sådan är han. Som han tänker i sin själ, sådan är han. Människan, du och jag. Så som du tänker på insidan, sådan blir du. Så som du tänker i dina själviska beräkningar, så ser ditt liv ut. Dina tankar spelar roll, dina rötter spelar roll. Det första du kan vara rotad i är dig själv. Massor med människor är rotade i sig själv. I dina egna prestationer, i hur du mår, hur du beter dig, vilka slags betyg du får. Och om du är rotad i dig själv, i det du kan göra, så kommer du alltid förr eller senare att bli besviken. Om du är rotad i dig själv, om du bygger i vem du är, så kommer du alltid förr eller senare att bli besviken. Om du bygger i vem du är, så kommer det en dag när du misslyckas. Det kommer en dag då livet inte går som det skulle. Det kommer en dag när det du försökte och jobbade så hårt för inte lyckas som du hade tänkt det. Och hur mår du då? Om du är rotad i dig själv, så kommer det förr eller senare en dag när du blir besviken. Så var inte rotad i dig själv. Vad är du rotad i? Det andra som du kan vara rotad i, andra människors åsikter. Vad andra tycker och tänker om dig. Vad säger dina lärare? Vad säger dina föräldrar? Vad säger dina kompisar? Och massor av oss lever våra liv. Vi går duscha på morgonen. Vi tar på oss deodorant. Please, let's do that. Okay? Vi klär på oss. Det är också jättebra. Kom inte hit naken. Men många utav oss tar jättemycket tid på det, för att vi bygger oss själva med andras åsikter. Vad kommer de andra att säga? Vad tycker de andra runt omkring mig? Och vet du att om du bygger ditt liv på andras åsikter, så kommer du också förr eller senare bli besviken. Och du kommer att förr eller senare och börja ruttna. Jag läste om en man. Han växte upp i England. Han var föddes, beroende på vilken kalender man tittar på, han föddes 25 december 1642. Många hundra år sedan. Han föddes i en fattig familj och hans pappa dog 3 månader innan han föddes. Han föddes för tidigt. På den tiden, om man föddes för tidigt, så var det en jättestor chans att han skulle dö. Han föddes för tidigt, han var svag och hans mamma gjorde sitt bästa för att ta hand om honom. Men hon var fattig. Och eftersom hennes man hade dött 3 månader innan födseln, så var hon desperat. Killen klarade sig trots jättesvåra svårigheter som en liten bebis. Och som 3-åring hittade hennes mamma en ny man. En äldre präst som bodde i en närliggande by. Och för någon konstig anledning som vi aldrig kommer att veta, så sa den här äldre prästen, medan han friade till pojkens mamma, att jag vill gifta dig, jag vill gifta mig med dig och ta dig till mig, så att du kan bo med mig i vår by, men din son får inte följa med. Och mamman tog beslutet, och vi vet inte varför hon beslutade som hon gjorde, men hon beslutade sig för att det är bättre för mig och min son att jag överger min son, att han som 3-åring får bo med mina föräldrar, och jag ska gifta mig med den gamla prästen och flytta till den andra byn. Och det berättas att den lilla pojken, från det att han var 3 år gammal, som 4-åring och 5-åring, tog sig hela vägen flera kilometer, gick ensam till byn där hans mamma bodde. Han gick upp på en kulle därför han kunde se prästens hus. Han kunde sitta i timmar som fyraåring, femåring på kullen och bara hata. Han såg ner på prästen. Han såg ner på sin mamma. Han förstod inte varför. Han saknade sin mamma. Men hatet växte sig allt starkare i hans liv. Han berättade senare att han hade tankar på att tända huset i brand så att både hans mamma och prästen skulle dö där inne. När han var 10 år gammal så dog prästen som mamman var gift med. Mamman flyttade tillbaka in i huset där hon hade bott tidigare. Och sonen fick flytta hem till mamman igen. Men vid det här laget hade hon fått 3 barn till med prästen. Och mamman förväntade sig att sonen, 10-åringen, skulle ta hand om sina små syskon. Och han jobbade hårt. Men han fick möjlighet att gå i skolan. Som 17-åring dock så sa mamma, nej, nu måste du flytta tillbaka hem. Du kan inte fortsätta skolan. Du måste komma hem och ta hand om gården. Till historien hör att medan han var i skolan så var han full av hat, han var full av bitterhet. Han hade byggt sitt liv på andras åsikter, han hade byggt sitt liv på vad prästen hade sagt. Han hatade Gud, han hatade människor. I skolan var han en bråkstake, i skolan mobbade han alla. Och i skolan gjorde han massor av ont och alla lärare sa, det här kommer inte bli någonting av den här killen. Varje betyg och intyg han fick, varje papper han tog med sig hem så stod det, pojken är lat. Han kommer aldrig att bli någonting. Han klarar sig inte i skolan. Han är en bråkstake. Och mamman tog det här till sig. Och hon visste att det är så här min son är. Han kommer aldrig att bli någonting. Han kommer alltid att vara lat. Han kommer aldrig att fortsätta. Eller bli någonting i sitt liv. Det bästa vi kan göra är att ha honom här på gården. Och så får han väl jobba här med djuren och se till att allt är bra. Men hans morbror såg något i pojken. Och hans morbror övertalade mamman att låta pojken gå på universitetet. Trots att han hade betett sig som han gjorde på skolan så såg han att det finns någonting i den här pojken. Och kanske finns det hopp. Och morbror övertalade mamman och han övertalade skolans rektor till att ta in pojken och låta honom leva där. Och arbeta på skolan så att han kunde försörja sig själv. Och ge nog med pengar till att betala för sin utbildning. Och han fick gå och komma in på Cambridge University. Och på Cambridge så började han blomstra. På Cambridge började han att komma in med dem som tänkte som han tänkte. Och såg världen som han såg världen. Och på Cambridge började han växa till liv. Idag är han känd som en matematiker, fysiker, en naturvetare. Kanske mest känd för lagen av graviditet. Han heter Sir Isaac Newton. Om inte Isaac Newton hade haft sin morbror så vet vi inte vad som hade hänt med hans liv. För alla andras åsikt om honom var, du blir aldrig något. Du är bara en bråkstake. Ge upp. Det enda du kan göra med ditt liv är att bo här på gården och ta hand om djuren. Om du bygger ditt liv på andras åsikter, om du bygger ditt liv, om du är rotad i vad andra säger och tycker och tänker om dig, så kommer du att förbli ett miniatyrträd. Du kommer att förbli någonting litet. Du kan inte bygga ditt liv på det andra säger. Tack gode Gud att Isaac Newton hade en morbror som trodde på honom. Och jag vet att ledarna i den här församlingen och ledarna i församlingen där ni är tror på er. De ser gott i er. Och trots att just nu kanske ditt liv ser ut och dina betyg säger du kommer aldrig att bli någonting. Det här kommer aldrig lyckas. Du är lat. Så ser ledarna det Gud har lagt i ditt liv. Guds vilja är att alltid kalla ut det goda i oss, det han har lagt i oss. Men om du bygger ditt liv på andras åsikter så kommer du inte växa dig stark. Det tredje som du kan bygga ditt liv på, det som Paulus skriver i Efesierbrevet, är Guds nåd och kärlek. Vad är du rotad i? Du kan välja att vara rotad i Guds nåd och kärlek. Efesierbrevet, Paulus skrev så här, vi läste det precis. Efesierbrevet kapitel 3, vers 17. Jag ber att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Rotade och grundade i kärleken. Vad är du rotad i? Du kan vara rotad och grundad i kärleken. Ni ska då tillsammans med alla det heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå. Läs den versen igen. Vers 19. Ni ska då lära känna Kristi kärlek. Alltså du kommer att lära känna någonting. Och så fortsätter han att säga. Som går långt utöver vad någon kan förstå. Ni ska lära känna någonting som ni inte kan förstå. Hur kan vi lära känna någonting som det inte går att förstå? Vad menar Paulus? Det går inte att förstå det här. Hur kan jag förstå det? Om det inte går att förstå, hur kan jag ta in det? Men han säger att det finns ett djup, en bredd och en höjd i Guds kärlek som du kan känna i ditt innersta, men du kan aldrig förstå med din hjärna. Det finns någonting i Guds kärlek som kan förvandla dig på insidan trots att du aldrig inser det med dina tankar. Hänger du med? För om du börjar titta på Guds otroliga kärlek, it doesn't make sense. Tänk på det han gjorde för dig. Har du gjort det någon gång? Det är långfredag idag. Påskhelg. Ty så älskade Gud världen. Ty så älskade Gud dig. Att han utgav sin enfödde son. Och Jesus kom och levde ett perfekt liv. Men trots att han var oskyldig tog han din skuld, min skuld, min synd, din synd på sig. Och han dog på korset för dig och för mig. Det är kärlek. Oförståelig kärlek. Det går långt utöver vad någon kan förstå. Jag fattar inte, jag vet inte om du fattar då du visar det mig, kan jag säga. Jag fattar inte hur Gud kan älska någon som mig så mycket att han utgav sin son för min skull. Jag fattar inte hur det är möjligt. Hur är det möjligt? It doesn't make sense. Men vet du att när du får känna på ditt innersta, när ditt hjärta får erfara den kärleken, när du mottar Jesus, och det här är något jag tror vi kan göra varje dag. Det här är inte en engångsföreteelse när du blir kristen och säger yes, jag tror på Jesus, från och med nu är allt gott. Det här är något som du kan göra varje dag. Du kan stå i förundran inför korset, du kan stå i förundran inför Gud och säga Fader, jag tar emot idag igen din kärlek och din nåd. Jag fattar det inte. Jag vet inte varför du sänder din son för någon som mig. Men jag vill motta det. Jag vill inte lägga mina rötter i vem jag är. Jag vill inte lägga mina rötter i vad andra tycker om mig. Jag bryr mig inte. Jo visst, absolut vill jag göra mitt bästa i mitt liv. Absolut, absolut. Jag vill vara här för människor. Jag vill älska människor. Men jag bygger inte mitt liv på deras åsikter. Jag bygger mitt liv på din åsikt om mig. Och på korset sa du, det är fullbordat. Och när han sa att det var fullbordat, vad han menade var att nu har han burit min synd, min skuld, och jag kan gå fri. Och varje morgon när du vaknar upp så kan du på nytt bli förundrad. Och på nytt låta ditt hjärta uppleva hans kärlek. Låta ditt hjärta bli rotad i kärleken. Halleluja. Vet att när du låter ditt hjärta bli rotad i kärleken, när du låter ditt hjärta gå djupare och när du låter ditt inre meditera på det som din hjärna inte kan förstå, då händer någonting på insidan. Då börjar någonting hända här i hjärtat. Och då börjar det som Paulus skrev i Efesierbrevet kapitel 3. Vi tar tillbaka en bild till, för vi läste inte klart vers 19. Det står så här: lära känna Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Så. Vägen till att bli mer följd av Gud. Vägen till att få mer av Gud i ditt liv. Att meditera på hans kärlek. Vad jag menar med ordet meditera är inte som de östländska religionerna där man liksom tömmer sig själv på sig själv tills man bara säger utan vad menar med meditera är biblisk meditation, det David kallar oss till i Saltaren. Det är till att tänka på det Gud har gjort för oss. Det är till att låta ditt hjärta försöka liksom marinera i det, ligga kvar i det tills det börjar förändras, tills du börjar se dig själv så som han ser dig. För om så länge du ser dig själv så som du ser dig själv, så kommer du inte växa så stor som han vill att du ska bli. Och så länge du ser dig själv så som andra ser dig, så kommer du förbli liten. Men när du börjar se dig så som han ser dig, när du börjar se dig själv så som han ser dig, vet du att när han tittar på dig så ser han Jesus. När han tittar på dig så ser han det Jesus gjorde på korset. Och därför är du rättfärdig, därför är du ren, därför är du hel. Och när du låter ditt hjärta bli rotat i honom, så förändras ditt liv. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Halleluja. 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 Vi ska gå in i en vers till, men jag känner just nu i anden att det är några utav er som verkligen behöver det här den här morgonen. Du har suttit här och du har tänkt, ja men det här har jag hört förr. Du kanske sitter här och tänker, ja men det är jättebra att Jesus dog. Jag vet att Gud vill ta det djupare än bara här inne. Gud vill inte att det här bara ska vidröra dina tankar och bli en doktrin i ditt huvud. Han vill att det ska vidröra ditt hjärta. För när det får vidröra ditt hjärta, så händer någonting. Att när du går till skolan efter påskhelgen och du får dina betyg, eller du får höra något som du inte hade förväntat dig, du träffar på en motgång, något händer som inte borde ha hänt, så behöver inte ditt liv buckla. Så behöver inte ditt insida bli klippt av rötter så att du förblir liten. När ditt hjärta är rotad i Guds kärlek, när ditt hjärta är rotat i honom, så när du träffar på en motgång, så händer det som händer med palmträd. Jag vet inte om du har läst om palmträd. Det står i Bibeln att de rättfärdiga är starka som palmträd. Och jag vet att Gud kunde valt vilken växt som helst. Gud kunde ha valt en sån här underbar blomma, eller en sån blomma som den här, eller varför inte en ek, eller en gran, eller något annat. Varför säger han som palmträd? Vet du att när den växer, dina rötter växer sig starka på insidan, så kan utsidan bli stark som ett palmträd. Vet du vad som är speciellt med palmträd? Om du går till vilket område som helst där hurrikanvindar ofta kommer in. Om du åker till Florida. Florida är ett område, vi har varit där flera gånger med familjen. Vi bodde i Kanada som jag sa i 9 år. Och ofta reste vi ner till olika ställen i USA för att predika på olika ställen. Eller för att vara med olika möten. Och vi var i Florida några gånger. Och vi var där en gång under hurricane season. Och vad som händer under hurrikanperioden är att stormvindar kommer in. Jättestarka stormvindar. Och det folk gör är att de borrar för sina fönster. De tar jättestora såna här plywoodbitar. Vad heter det på plywood? Vi kallar det alltid för plywood hemma i Trollhättan i alla fall. Så sätter de plywood på fönstren. De stänger för dörrarna. Bilarna försöker de köra ner i någon slags parkhall under jord. För de vet att det kommer att komma en orkanvind som kommer att förstöra allt i dess väg. De är förberedda. De har vant sig att leva med orkanvindar. Men vet du att om du går runt omkring i Florida, så finns det inte jättemånga träd. Men det finns en slags träd som det finns massor utav. Och det är palmträd. Vet du varför? Granar, ekar, de är starka på utsidan. Men när vinden kommer in och blåser tillräckligt starkt, så knäcks de. Om du någonsin har kört i ett område där en storm hade gått förbi, så kan du se massor med träd som ligger ner. Hur många har sett det någon gång? Vet du vad som händer med palmträd? När palmträd hamnar i en orkanvind, så böjer de sig. Men istället för att gå sönder, så är de så flexibla att de böjer sig med vinden. Och så fort vinden tar slut, så står de rakt upp igen. Och när Bibeln berättar om dig och säger att vi som kristna är som palmträd, vad Gud menar är att när dina rötter är starka i honom, oavsett vad som kommer att komma emot dig, oavsett om ditt liv kommer alltid vara solsken och underbart som det är på stranden i Florida, men vet du att ibland, även i de områdena där folk vill alltid vara där för att det är så underbart och härligt att bara bada och sola, hur många av er skulle älska att bara ligga på en strand ibland? Men vet du att även på stranden, på de vackraste av stränder, kommer ibland orkanvindarna in. Men när orkanvindarna kommer in så behöver det inte bryta ditt liv. När du är rotad i Kristus, när du är rotad på djupet i honom, så kan du vara som ett palmträd. Swinging with the wind. Jag böjer mig, men jag böjer mig inte för det som händer i mitt liv. Jag böjer mig inför honom som herre över allt. Jag står upp igen. Jag står upp igen. Var rotad i Guds kärlek. Och Guds nåd. Guds kärlek och Guds nåd säger att du är förlåten. Guds kärlek och Guds nåd säger att du är accepterad. Guds kärlek och Guds nåd säger att oavsett vad som kommer att hända i ditt liv, så har du en fader som älskar dig, utgav sin son för dig. Var rotad i hans kärlek för ditt liv. Sista versen, är ni redo? Kolosserbrevet kapitel 2. Vi får upp det på skärmen här. Kolosserbrevet kapitel 2. Så här står det, Paulus skriver: ni var döda genom era överträdelser, er oomskurna natur, men också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och utplånat skuldebrevet som vittnade emot oss med sina krav. Det tog han bort genom att spika fast det på korset. Genom att spika fast det på korset. Vet du att vi läste i Jesaja bok om att clear ground, utbreda området, slå ner tältpluggarna. Och vi har pratat den här morgonen om djupet och hur Gud vill gå djupare i ditt liv och låta rötterna gå djupt i ditt hjärta. Slå ner tältpluggarna. Slå ner dem djupt i ditt liv. Om du någonsin har sett en gammaldags tältplugg, så ser den väldigt likt en spik. Och vet du att när Jesus hängde på korset, så slog spikarna in i hans händer och spikarna in i hans fötter. Men det var inte bara spikar som slogs in i hans kött, utan samtidigt som det spikades kött mot kors, så spikades det synd och skuld och allt det vi har burit på. Samtidigt som han spikades fast, så står det att lagen, den som stod emot dig, allt det, de kraven som det gamla testamentet har på ditt liv, det spikades fast på korset. Och Gud säger att Jesus blev en förbannelse så att vi kunde gå fria. Han bar vår skuld och vår synd så att vi kunde bli förlåtna. Och när du låter dina rötter gå djupare i honom, så kommer du att växa dig starkare och starkare. Och det du längtar efter att se på utsidan, kommer du att se när du låter honom göra det han vill på insidan.